Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ola Österbacka predikar i Bibeln på trefaldighets söndagen 31 maj 2015 över Kolosserbrevet 1:14-23. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, helige far, Jesus Kristus, Guds son av evighet och den helige ande, kom till oss denna stund och förklara ditt ord för oss, så att vi på rätt sätt kan lovsjunga dig och ge dig den ära som tillkommer endast dig. Amen. Som predikotext idag på trefaldighets söndagen har vi den tredje årgångens episteltext, Kolosserbrevets första kapitel, verserna 14-17, som lyder i Jesu namn. I honom, alltså i Kristus, är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, för samlingen. Han är begynnelsen, den först födde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo hos honom, bo i honom, och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors, frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Kristus, först född före allt skapat. Det kunde stå som motto för den här texten och för den här predikan. Vi ska betrakta det här ur tre aspekter. Först frågar vi vem Jesus är, sen vad han har gjort, och sen frågar vi vad är vår plats inför Gud. Vem är Jesus? Vi får allra först i vår text en beskrivning av vår frälsare, en verkligt härlig beskrivning. Vi får veta att han har friköpt oss från våra synder. Han är en synlig Gud, en avbild av den osynlige Guden. Han har funnits före alltid och han är starkt inkopplad på själva skapelsen. Det är mycket intressant att de prepositioner som räknas upp i vers 16, de tre prepositionerna i, genom, till. Alla de här är en översättning, vi går då via grekiska naturligtvis, en översättning från det allra första ordet i vår bibel. Hebreiskans ord Bereshit som står först i första Mosebok och som där översätts i begynnelsen. Men i kan också ersättas här med genom och till, precis som Paulus tar fram de här prepositionerna här i den här vers 16. Och den andra hälften av det här hebreiska ordet, den kan översättas med de fyra begrepp som följer i vers 18. Huvudet, begynnelsen, förstfödd, den främste. Lägg märke till här hur Paulus alltså ger en utläggning av Bibelns första ord och tillämpar det på Jesus Kristus. De här orden utsäger det som vi har översatt med i begynnelsen också står som en beteckning på Jesus. Och det här är ju också intressant när vi tänker på Johannes evangeliets första ord. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. Så vi kan mycket väl säga att Johannes här i sitt första kapitel, allra första början, också ger en liknande utläggning av att Jesus fanns där i Bibelns första ord. Johannes säger hur central plats Jesus hade i skapelsen. Och dessutom säger han att Jesus är ordet. Och vi vet ju att skapelsen skedde genom ett ord av Gud. Det lite ålderdomliga var det. Man skulle kanske på modern svenska säga bli till, var det ljus. Men det låter ju på något sätt för vardagligt. Var det är det gamla högtidliga som beskriver hur Gud skapade. Jo, med sitt ord. Det är precis lika svårt att ändra orden i begynnelsen också till i början. Det blir för prosaiskt. Jesus är alltså den aktiva kraften i skapelsen. Den som verkställer skapelsen. Han är till före allt. Han är alltså inte själv skapad utan den som skapar. Han är sann Gud. Han är också den som uppehåller skapelsen. Allt hålls samman genom honom. Vi får också veta av aposteln att hela fullheten bor hos Jesus. Och det är uttryckligen när vi tänker på hans försoningsgärning, alltså när han är människa i sin förnedring. Trots att han är förnedrad och lider, torteras och dör, så är hela Guds fullhet där i honom. Han är alltid Gud, men han använder inte sin gudomlighet, sin ställning som Gud, och utnyttjar den för sitt eget bästa när han går omkring på jorden. Då han går omkring fattig och föraktad för att tjäna blott som vi sjunger en sång. Då blir han en människa som vi och låter sig frestas i allt. Men hans gudomliga fullhet gör att han kan stå emot alla frestelser. Han levde fullkomligt utan synd. Att Paulus använder uttrycket låta hela fullheten bo i honom är här ett uttryck för en polemik. Paulus bekämpar en villfarelse som hotade den kristna tron, särskilt på den tiden. Den kallas gnosticismen och kommer av det grekiska ordet gnosis, kunskap. Gnostikerna menar i korthet att det kroppsliga är simplare än det andliga. Det kroppsliga blev rent av föraktat. Och därför kunde man inte tänka sig att Jesus kom i kroppslig gestalt. Att han kom i köttet. Man försökte på något sätt ombilda den här saken, sanningen, till att Jesus bara skenbart var människa. Det är en villfarelse som kallas doketism. Men Paulus säger att han har kommit just i kroppslig gestalt. Och att just i denna gestalt i köttet bodde Guds fullhet. Där fattades ingenting av Guds gudomlighet. Och Paulus betonar att Jesus led döden i sin jordiska kropp. Inte i andlig mening, inte symboliskt. Och så som vi bekände redan i den atanasianska trosbekännelsen, så heter det helt och fullt Gud och helt och fullt människa med förnuftig själ och mänsklig kropp. helt och fullt Gud. Det är det största av alla mysterier. Det går inte att få in det här i en mänsklig filosofi, i en mänsklig logik. Men Gud ville ha det så, för han ville visa att hans väsen är större än vad vi människor kan begripa. För att tro det här behöver vi den helige ande som fadern har sänt i Jesu namn. Hans uppgift är att berätta för oss om Jesus och förhärliga honom. Det här är trefaldighetssöndagens stora firningsämne. Vi går så till den andra punkten, vad Jesus har gjort. I kraft av sin gudomliga makt har Jesus kunnat göra det som var omöjligt för oss. Vi har inte frid med Gud, eftersom vi är syndare. Vi kan inte vända bort den vrede som Gud har mot synden och därmed mot syndaren. För alla har avfallit, alla har blivit odugliga. Jag vill här ta in ett litet avsnitt från Romarbrevets tredje kapitel där Paulus på det skarpaste beskriver hur vi människor är av vår natur. Det är baserat det här avsnittet på en rad ställen från Gamla testamentet. Och det blir en kontrast, en väldig kontrast mot det som han säger om Jesus. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Deras strupe är en öppen grav, sina tungor använder de till svek. De har huggormsgift bakom sina läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter är snabba till att spilla blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner de inte. De har ingen Guds fruktan för ögonen. Det är en förfärlig läsning. Ingen rättfärdig finns. Inte bland oss vanliga människor. Men det finns en, Jesus. Vi förstår ingenting själva. Men han är visheten. Vi söker inte Gud, men han är Gud själv. Alla har avfallit, alla utom Jesus. Han är den enda som inte är fördärvad. Ingen av oss gör det goda, men Jesus gjorde bara gott. Vi har lögn och gift på våra läppar, men han sa inte ett enda ont ord. Vi uttalar förbannelser och bitterhet med våra tungor, men han var full av nåd och sanning. Han välsignade där vi förbannade. Vi bryter mot Guds bud, inte minst mot det femte, men han bad för sina bödlar som höll på att mörda honom. Där vi sprider förödelse omkring oss, där spred han frid. Där vi har vårt eget bästa för våra ögon och glömmer att fråga vad Gud vill, där sökte han i allt sin fars vilja och gjorde den, även om han våndades och pinades i sin mänskliga natur. Frukten av det han gjorde är precis raka motsatsen till det som vi åstadkom. Det är rättfärdighet istället för orättfärdighet, helighet istället för fördärv, salighet istället för elände, frid istället för ofrid. Och det här är inte bara något som gäller för hans del, utan det här har han gett åt oss. Jesus har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Den friden gäller både här på jorden och i himlen. Friden gäller här på jorden, trots att den inte syns. Vi kan ju inte med bästa vilja i världen säga att det är frid på jorden, till det yttre. Inte med de ständiga nyheterna om fruktansvärda illdåd bland extremmuslimerna till exempel, inte med bilder för ögonen av följderna av jordbävningarna i Nepal. Men så får vi då och då se glimtar av vittnesbörd om kristna som vägrar att avsäga sig sin tro trots att de står inför sin bödel. I deras ögon lyser frid, precis som i urkyrkan när de kristna kastades för rovdjuren. Den frid de utstrålar hör inte denna värld till. Den kommer från kunskapen om att Jesus har gett dem en plats hos sig och att han väntar på att de ska komma till honom i himlen. Den här friden skapade han på korset, när det såg ut som om djävulen skulle ha vunnit sin största triumf. Det såg ut som om han skulle ha fått ett slut på det rike som Jesus grundade på jorden. Hans lärjungar övergav honom. En av dem förnekade honom på det bestämdaste för att rädda sitt eget skinn. Men när Jesus dog, då manifesterade Gud för världen att hans död i själva verket var en seger. Då triumferade han över den som under hans vistelse på jorden hade försökt sabotera hans verksamhet genom frestelserna i öknen, genom de onda andarnas fanatiska angrepp på honom och slutligen genom Judas förräderi och översteprästernas hat. Vad är då vår plats inför Gud? Det som stod emellan oss och Gud, alltså fiendskapen, genom vårt fördärvade sinne, vår synd, det bröt Jesus ner på korset. Istället för fiendskap såg han till att det blev vänskap. För där det finns bara sanning, helighet och fläckfrihet, där har Gud ingenting att vara fiende mot. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom, säger Paulus. På ett annat ställe i Efesierbrevet förliknar Paulus den kristna församlingen vid en brud som Jesus har köpt med sitt blod och renat med dopet. Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, sedan han renade den med vattnets bad i kraft av ordet, och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. Det står klart utifrån Bibelns vittnesbörd att ingen av oss skulle kunna bli sådana som Gud vill ha oss genom egna ansträngningar. Vi kan inte tvätta bort all ondska hur vi än bemödar oss. Synden genomsyrar oss ända från födelsen. Ett ont träd kan inte bära god frukt. Det var därför som Jesus måste komma till jorden och utverka att hans egen rättfärdighet och helighet skulle kunna räknas oss till godo. Alltså bildligt talat kläs på oss som en dräkt. Och den dräkten har han klätt på oss i dopet. För Paulus skriver ju i Galaterbrevet: alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Vi har alltså rätt att komma inför Gud i Jesus. Inte i oss, inte i egna kläder. Men iklädda den dräkt som Jesus har skaffat åt oss får vi komma inför honom i full frimodighet. Och Jesus gläds över att få föra oss fram inför honom, därför att vi Jesus är helt rena, precis så fläckfria som Gud förutsätter. Vi ska inte glömma det som Paulus fortsätter med i vår text. Om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen. Här möter vi den verklighet som vi tyvärr lever i. När djävulen såg att Jesus vunnit över honom och slagit honom till marken, då ser han ännu en chans att vi ännu lever i vår syndiga kropp. Här kan han försöka gripa in och förleda oss. Han försöker utnyttja våra svagheter till att slita bort oss från den fasta grunden och försöka rubba oss från hoppet i evangeliet. Det är det här som ibland framställs som en kamp, trons kamp. En del av den kampen är att stå emot djävulens frestelse. Att vi ska tro att vi kan vara heliga i oss själva, genom våra goda gärningar, genom vår trägna bön, genom vår starka tro. Det är viktigt att alltid hålla i minnet. Vår kamp består inte i att försöka skaffa oss helighet och salighet, utan den består i att hålla oss nära Jesus för att få kraft att stå emot när djävulen kommer med sina förförelser. Vi har redan nu den ställning vi behöver ha för att vara hos Gud. Vi behöver inte själva skaffa den, men vi behöver Jesus för att inte djävulen ska ta den ifrån oss. Det är därför som Bibeln innehåller så många och allvarliga förmaningar. Gud har kallat oss till ett liv med honom som har segrat över den onde. Därför ska vi inte låta oss föras bort till ett liv i slaveri, utan leva hos och tjäna honom som har dött och uppstått för oss. Till det hjälper oss Gud, den treenige. Amen. Vi ber. Så du själv för mig har blivit denna enda frälsningsgrund, varpå jag mitt hopp kan bygga, trygg och säker varje stund. Lär mig då, o käre Jesus, att i allt se upp till dig och att på din nåd alena ut i allt förlita mig. Amen. Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.